Så.
Yes.
Halloj,
tja.
Hur är läget?
Läget är bra, tycker jag.
Det är under kontroll. Ja, absolut. Men man ätit hela helgen och druckit. Står man så här en vecka.
Ja, det är aldrig fel.
Om man kommer få portvinstå snart. Känner du? Portvinstå och brännbollsarmbåge.
Ja, du har köpt på sådana aktiviteter du.
Ja, sträckt men så inåt här måste någon muskelfäste måste ha dragit så här.
Ja, det kan vara så. Ända jag sträckte
det blir någon... väl så när man gör det en gång per år.
Ja.
Det brukar vara så.
Mm. Då man hittar muskler man trodde man hade.
Det vill säga alla.
Eller då man hade glömt. Ja, precis. Ja. Ja, det enda jag sträckt på den och fan magen tror jag. Man har fått permanenta skador.
Åt alla håll så.
Ja, och de drar aldrig ihop till den muskeln.
Nej, den gör ju inte den jävlen. Han är det läget han kommer till.
Slutar aldrig växa. Knipodden.
Knipodden. Knivpodden. Hej och välkommen till Knivpodden, en podcast om knivmakeri, knivar och allt som berör, ja, området knivar. Podcasten drivs av Jonas Jonsson från Isas Media, Patrik Karlvik från Smedja Aspen och mig, Axel Alfredsson från Alfredsson Ives. Välkomna.
Tack så mycket.
Tackar.
Vad kul att jag fick vara först för en gångs skull.
Ja, det tog emot för att jag fick ju liksom svälja tillbaks det. Det vill gärna komma ut. Axel!
Ja, det är så. Det är så.
Jag håller på att lära mig. Ja. Alltså, jobbar på mödmjuk.
Ja, men så är det. Ja, vad har ni i glasen idag då?
Jag kan börja,
ja.
Det som jag pratade om i senaste avsnittet.
Ja, just det.
Bergslagen. Nu kan jag till och med säga det då. För nu har jag köpt en flaska, men jag kommer behöva köpa en ny flaska till nu. En Cherry Darling heter den, som är 6 år lagrad nu då. När jag drack den senast var den inte ens ett år lagrad. Och den är lagrad dels på ek och sen på sherryfat. Och den är så jävla god så det är sanslöst vad gott det.
Ja, den låter ju inte helt fel faktiskt.
Nej, men det är ju liksom den har allt som jag letar i en whisky nu.
Ja.
Den är rund, den är lite rökig och så smakar det väldigt mycket sherry, som är väldigt trevligt.
Ja, det är en fin smak. Har du på tal om, lagrad på sherryfat, så har du provat Tamdu heter den.
Nej, det vet jag inte.
Jag kan skriva ut hela namnet i gruppen sen.
Tamdu.
Ja, jaman. Den är riktigt, riktigt bra.
Men vad är det? Är det något, låter nästan som indiskt eller?
Nej, den är skotsk också, men den, det är ett ganska litet destilleri som jag förstått det.
Ja.
Det finns inte jättemånga av dem, men jag tror det går att beställa. Kommer in ibland bara.
Ja, skicka så kolla upp. Allt är roligt med det man inte har testat.
Jajamän.
Vad dricker ni på då?
Ja, jag har hällt upp mig ett litet glas vitt.
Chilenskt.
Det är lite gott med vitt vin idag, pojkar.
Jag är väldigt stor och dricker vitt.
Lite myspis där på kvällen.
Ja, det är inget fel. Vitt vin, det är gott.
Ja, nej, men det är helt okej.
Ja.
Ibland funkar det. Speciellt såna här kvalmiga, blöta, varma dagar som det är nu.
Mm. Ja, men det är väl sant. Kanske. Jag vet inte.
Det funkar till och med rosé.
Oh ja. Speciellt om man har mycket is.
Ja, en bra ismaskin. Du kan ju göra rosé i.
Där gav du mig en väldigt dum idé.
Ja. Åh, oh, fint det. Jonas då, vad suger du på?
Jag suger på en innovation från Brygghus 19. Någon dipa historia. Faktiskt rätt trevlig.
Dipa.
Stark som helvete, 8%.
Perfekt.
Amen. Nu är kom, där kom igen. Procenten igen. Jajamensan.
Där kom den. Ja, jag är på 46, så jag tror inte på Patriks vin högre än det. Så där.
Nej, man vet aldrig för sig. Man kanske har något annat än den där flaskan. Det är vin. Ja. Ja, men så är det. Härligt.
Jaha.
Ja.
Vad har vi gjort i veckan då?
Ja, vad har vi gjort? Jag gjorde klart två knivar som jag löpte på webbhoppen. En Gyoto och en Cleaver.
Mm. Mm,
jag sålde den nu i slutet på veckan. Och sen, vad fan, vet du, jag kommer inte ihåg en vecka bakåt i tiden. Känns det som.
Två dagar max.
Ja, men det blev lite som hattigt. Jag menar, hela fredagen försvann ju, för det var ju midsommar. Mm. Ja, och torsdagen blev det också att jag skulle iväg på eftermiddagen. Och så höll jag ju på, jag har så jävla webbshoppen har jag ju. Jag blev så arg när jag sålde, ja, för knivarna sålde. Så på alla knivar blev det fel. Ja. Behöver inte moms på den, då blev det bara skit. Så jag tog en kudde och så skrek jag rakt in i kudden. Och så slog jag på katterna och sprang upp på övervåningen och var beredd. jag fattar ingenting, jag begriper inte. Och sen sa, idag har man ju ingen jävla support på någonting. Det går inte. Det går inte att få hjälp med en fråga.
Nej. Har du fått ordning på det?
Så nu har jag på momsen har jag fått, men sen har jag också fått att det av någon anledning lyckas köpa dubbletter.
Ja, just det. Kniv, ja. Ja, men det sa du ju.
Som ja. Så det är ju också ett problem. Sånt här som man bara förutsätter att det ska funka liksom smärtfritt, och så tar det hur jävla mycket tid av en som helst för energi liksom. Mm. Så. Nej, men jag har fått lite hjälp nu. Jag la ut en fråga på min Instagram och frågade om det någon kunde. Mm. WooCommerce som jag använder då. Mm. Så får vi se. Ja. Nej, sen, jag vet inte. Har jag gjort dem här? Nej, jag vet. Jag kommer inte på någonting. Så jag har inte gjort dem mer, säger du.
Druckit inte redan.
Ni då?
Helt borta.
Ja, det gör jag. Jag dricker varje dag.
Ja, härligt. Ja, vad har jag gjort då? Ja, du. Säg det, höll jag på att säga. Nej, men jag har linkat runt lite grann. Fått lite gjort i alla fall.
Ja, hur går det med knät?
Det går bra. Det går bättre i alla fall. Det går på rätt håll. Men det är ju fortfarande, ja, det är fortfarande stökigt. Men det funkar. Gör det. Nej, men jag... ja, det blev ju två dagar egentligen. Där, måndag, tisdag som jag inte fick någonting gjort i stort sett. Det var liksom bara att lägga ner, jag kunde inte, jag försökte någon timme sådär, men det, ja, nej, det blev inte någonting av det, så att jag sket i det och körde hem och långa proffarna istället. Det var rätt skönt också i för sig, men det hände ju inte så mycket. Men sen i, jag kommer inte ihåg om det var onsdags eller torsdags, ja i onsdags kom jag nog igång lite grann och började köra, slipa lite grann, slipa något blad och lite sådär och höll på. Sen i torsdags så fick jag ett jävla ryck och smidde en batch med blad. Nästan färdigt i alla fall. Det är lite grann kvar. Det är någon integral och lite sådär som jag ska smida lite till på innan det är dags för härdning och så vidare. Så att ja, det var väl ungefär det jag fick gjort. Inga större grejer, men visst, det blev mer produktivt än vad jag trodde i början på veckan i alla fall. Så att, ska man inte klaga.
Ja, det har ju varit en kort vecka.
Ja, verkligen. Det blir ju lite avhugget. Så är det ju. Ja, du då, Patrik?
Ja, jag fick ju en rolig beställning här.
Mm.
På en mönstersmid kockis då.
Trevligt.
Ja, trevligt. Mm. Det gick igenom då med hela, det blir ju med, förmodligen med Saja och hela faderullan då.
Mm.
Så den har jag hållit på och jobbat nu i ett par eftermiddagar med att smitta i ordning allt material då och smidde ut bladet idag.
Mm.
Så det ligger på lite, ligger på i mjuklödning i ugnen i natt. Gör det.
Härligt.
Och slipa lite i veckan sen. Sen har jag har smitt ner lite tidigare i veckan, smidde jag ner och smidde ut klart material till lite trädblad som jag ska göra också.
Mm.
Med vanligt laminerad och tre lagers med det till Böllers TVR, det som Peter Lasses hade.
Ja, just det, ja.
Som kärnstål.
Ja. Ja, precis. Ja, det kan det bli bra.
Ja, trevligt. Jag har material nog att göra fyra blad, tror jag. Ja. Fyra, fem blad.
Ja.
Jag gjorde en ganska liten tacka, men det behöver ju inte vara några tjocka grejer. Så.
Nej, nej, så är det ju. Det blir, man får ju ut mycket av lite, så att säga.
Verkligen, verkligen. Så det har jag smitt ut och ligger också. Allting, jag ligger, det och det här mönstersmidda och en till liten tacka ligger på mjuklödningen i natt då. Så jag kan fortsätta på det sen. Sen har jag inte, jag har fortsatt slipa lite på, jag har ju en smidd fulltånge kockis. Med väldigt grov mönstrad läder på, som jag har slipat nästan färdigt också. Så jag börjar få ganska många blad klara. Jag har nog 6 eller 7 kockisblad helt färdiga nu.
Mm.
Så snart kan jag nog öppna den där rackarns webbshoppen.
Men täljbladen, ska de upp också eller?
Ja, några av dem kommer nog upp. Kanske att jag gör, jag vet inte om jag ska göra färdiga knivar tror jag och lägga upp.
Mm.
Några stycken, om jag får färdigt dem med.
Ja, täljknivar är ju rätt tacksamt att göra så.
Alltså, ja, det är lite kul. Jag har även jag har ett par yxhuvuden som är klara också som jag kan skafta och slänga upp samtidigt här. Så det blir lite blandad kompott. Blir det. Det ska bli kul.
Trevligt.
Ja, det blir bra.
Och vi går på att lyssna frågor.
Kniviga frågor.
Punkter där vi lyfter upp, ja men ni lyssnades frågor eller tips som berör om knivarna och knivmakeri eller vad skönaste nu kan vara, bygglovstips eller hur man kabbar en 240, det vi lyfter upp allt.
Jajamän. Ingen fråga eller tips är för dåligt för att komma med.
Nej.
Kan vi väl säga. Nej. I alla fall.
Så. Jonas, vill du ta första frågan?
Det kan jag. Niklas Gudmundsson frågar, varför kommer det sig att man alltid pratar i japanska termer, typ kasumi, shinogi eller gyoto då, till exempel? Ja, vad ska man säga?
Det är en bra fråga, för det har jag ställt mig själv flera gånger. Ja.
Men det är väl egentligen lite universellt över hela världen att man säger det, och det är just för att det kanske är så mycket att det köksknivar på något vis. Jag vet inte vad man ska säga, men på något vis så köksknivar, det är liksom, det är lite Japan. Om man tittar på liksom kvalitet bla bla bla, eller vad man nu ska säga då. Lite mer.
Japan har väl satt lite riktmärke för prestanda.
Ja, lite så high end liksom. Ursäkta mig. Jävla ölen satt sig i halsen. Så att, nej, jag vet inte riktigt vad man ska säga, men det är ju så. Sen finns det väl egentligen inga, det finns ju inga, kanske helt, om man ska nu prata svenska, så finns det ju kanske inga helt korrekta benämningar på det. Alltså översättningar egentligen.
Ja, man kan ju säga att man håller på med stenpolering till exempel.
Det kan man ju göra, ja, absolut.
Istället för kasumi då. Men
kinogelinje, vad säger du? Vad liksom, alltså...
Slipaslinje?
Ja, det låter ju, snyggt, ja, i och för sig. Ja, jo, nej, det är klart, det finns ju översättningar till allting, men...
Jo, men varför säger man tranchera och blanchera och sautera inom matlagningen? Det är väl lite samma sak också.
Ja, men så är det ju. Det är väl lite så.
Lånade ord från världen över.
Ja.
Men sen finns det ju mycket termer som, alltså det finns ingen översättning. Alltså mycket också i typ estetiskt utförande. Alltså det går väl alltid att göra någon typ av direkt översättning som låter liksom katastrofalt osexigt.
Jo, men så är det ju.
Och då blir det i Japan, så har man ju de där termerna, så då är det lätt att man lånar, och många av dem i kretsarna som är intresserade av kockknivar, kanske japanska, vet ju vad man pratar om när man skriver.
Ja, visst är det så. Absolut.
Men sen kan man ju, jag kan ju tycka ibland att det är nog många jag inte pratar för. Men man bara skriver japanska termer och så få mottagarna sitta och googla allting eller ställa frågor.
Jo, men så är det ju säkert. Det är ju lite så att många gånger så det finns ju väldigt mycket termer för allting. Eller ord, specifika ord för princip vad som helst. Ja, det finns ju nästan ordböcker om det liksom. Så att det är ju man kan ju inte säga, jag kan ju inte säga att jag kan allt precis, långt ifrån. Det är ju liksom vissa utvalda ord som man har. Alltså det blir ju att man snurrar in på det som man håller på med. Sen så pratar man ju kanske inte då om olika, ja vad ska man säga, Nej, men alltså olika delar av bladet eller av handtaget eller så vidare, vad de heter på japanska då, det pratar man ju kanske inte så mycket om, men just kasumi då till exempel och shinori-linjen och de här grejerna som man tar upp då. Och mycket egentligen då Gyoto, Sujihiki, Yanagiba eller vad man nu vill säga då, vad det är ju egentligen en specifik typ av kniv. Så att det blir ju att man, sen har det ju blivit till exempel Gyoten, den har ju blivit, det är ju liksom, används ju till allt, även om det är en västerländsk kniv som kanske inte egentligen är en Gyoto eller vad man ska säga då.
Nej, Gyoto säger ju någonting alltså om knivmodellen egentligen, mer än bara att skriva liksom en kockkniv.
Ja, ja men precis.
Kockkniv är ju mer, alltså ett, det är ju ett bredare ord, ett samlingsnamn kan man väl säga.
Ja, jo, men så är det ju, absolut.
Det är det. Men det kan inte du Jonas gå till eller gå in typ till servera veckan och så filma den när du kommer in och säger hej, jag vill ha en sån där varikomi shinogi suhiki med ett vingaskaft.
Det jobbiga är att jag bor ju så pass off grid så att ska jag ta mig till servera så får jag ju typ köra 3 timmar. Så att jag tror att
du bor ju på slätten så du kan ju bara åka på neutral.
Ja.
Nej. Ja, det var väl våran vildgissning. Varför?
Ja, det var väl ingen riktig syn på det hela, men ja. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är ju så. Det är liksom allmänt använda termer. Inom vad man nu ska säga.
Ja, men alltså precis, för det är ju samma sak om man säger nakiri eller en santoku.
Ja.
För där har du ju liksom, ja, vi kan ju säga en grönsakskniv, men vad fan är en grönsakskniv då? Mm. Alltså, det kan ju vara vilken kniv typ som helst då.
Mm.
Så det finns ju vissa, i Japan så finns det ju så breda modeller som är så specifika per område.
Mm. Jo, det är ju så. Det är ju så.
En kniv per uppgift.
Ja, precis. Men lite så. Precis.
Som alla kök borde se ut.
Precis, det är så vi säljer in till kunder.
En av varje.
Axels nya gurkkniv. Och så tomatkniven, den är lite mer tandad.
Ja. Amen.
Ja, ska vi köra vidare?
Ja, tycker jag.
Yes.
Absolut.
Då Patrik, vill du hugga in?
Absolut. Lilla Nordanskog frågar: berätta lite mer om honjaki. Varför, hur och vilka stål passar för nybörjare?
Varför honjaki?
Varför? Estetiskt eller i svärd för att det ska få en tuff konstruktion? Från början?
Det är väl det är väl lite tanken med en kökskniv också egentligen. Att du ska ha lite mer inbyggd
styrka.
Ja, men precis, precis.
Men framförallt så är det ju kosmetiskt.
Men kan vi förklara honjaki lite då, eftersom att det lär väl kanske inte alla känna till.
Nej, men precis.
Det är ju en släcklinje som man polerar fram i bladet.
Ja.
Man kan ju säga att det är ju en differentiellt härdat blad. Så du har ju en mjukare rygg kan man ju säga om vad du har då i äggen. Som Patrik säger då, så får du ju fram en harmonlinje då. Och det kan man ju få fram på olika sätt såklart då. Men en honjaki egentligen, om man ska titta på det termen som sådan, så är det egentligen att det ska ha lera. För att då du lägger ett lager med lera där du vill ha den mjukare så att säga i ryggen då. Så kan man ju lägga olika mönster och så vidare. Släcker man då antingen i vatten eller i olja, och är det vatten då så är det ju miso honjaki. Och är det då olja så heter det väl abura honjaki då. Och det är väl egentligen, ja, det är ju egentligen som du säger, det är utseende mycket, och sen så är det ju traditionellt är det väl också lite just som sagt att det ska vara lite tåligare konstruktion då. Nu har det väl kanske ingen, det blir ju, många säger att de känner skillnad på om det är alltså en honjaki eller om det är en vanlig monostål så att säga, som är härdad hela vägen upp då, att du får lite annan känsla i det.
Den flexar ju på ett helt annat vis, hela kniven.
Ja.
Du kan ju böja den 90 grader liksom, om du inte har en jättehög linje såklart. Då, men har du linjen på en tredjedel säger vi då, då kan du ju lätt böja kniven 90 grader utan att den går av.
Jo, men så är det ju. Absolut. Det är ju, det, det blir ju en starkare.
Nu ska jag inte uppmana folk att böja sina honjakis 90 grader. För att prova. Men jag har testat ett par själv. För att, ja, som hade fel då, för att se hur mycket de klarar.
Ja.
Och det går en bra bit över 90 innan det blir någon sättning.
Ja, ja, men så är det.
Vet ni vad man mer kan böja 90 grader?
Ja, det finns mycket. Men,
ryggen.
Julas billigaste borrar. Och så stannar de där då.
Jag vågar ge det.
Köp, ja, köp de, det är kanske en honjaki.
Ja, köp dom. Mm.
Blötjärnsborr.
Sånt billigt skit.
Mm. Det är bra det.
Nej, men vad sa han mer i frågan? Det är ju inte bara
varför. Ja, vilka stål, eller varför, hur, vilka stålpass.
Ja, just det. Ja, precis. Hur är ju som sagt, det är ju, alltså ska det vara en honjaki så är det ju lera. Det är ju, du kan ju släcka och få en harmon med att du släcker bara äggen så att säga. Att du har ryggen ovanför. Det finns ju många olika sätt för att få fram en harmon eller vad man nu ska kalla det för. Men traditionellt sett då ska man liksom gå upp termen. Det finns ju många som är väldigt stenhårda på vad som är en honjaki då. Och det ska liksom vara lera och det ska vara, får inte ens kallas för honjaki om det inte är ett visst mönster på den då. Det kan man ju tycka som man vill om såklart. Va? Det är ju fria åsikter. Så att, men
när du ser lera då, ska jag bara gå till närmsta dynga och bara flaxa på lite?
Ja, precis. Gå ut till närmsta sandstrand, ta det som är lite blött och kasta på. Va? Nej, men det finns ju, finns ju många olika typer. Väldigt... man får ju egentligen komma fram till det som funkar bäst för en själv. Många kör ju med typ punchit och sådana här grejer. Du kan använda satanit, vilket är tyvärr lite svårt att få tag i här i Sverige. Det går att beställa såklart från lite olika ställen. Du har ju olika typer av eldfast murbruk. Då det, alltså generellt sett kan man väl säga att det ska vara lite finare. Det ska ju inte vara för grovt liksom. Jag använder en blandning på satanit och ett täljstens punchit som jag liksom kommit fram till att det sitter som berget. Jag får ju liksom hugga väkten nästan efter släckning också, det lossnar liksom inte. Så att det är ju väldigt bra så sätt. Sen får man ju hålla på då med olika mixturer och testa sig fram vad som funkar bäst. Och sen vet jag inte stål, alltså man kan väl säga som så att ju enklare kolstål du har, desto lättare är det, ju mindre mangan och så vidare eller du har i det då, desto lättare är det att få en harmon på det. Till exempel då ett om man säger 10 000-serien då, 1050, 1075, 1095 och så vidare, funkar ju jättebra. Vi har ju ett svenskt stål, två svenska stål som funkar jättebra, UHB20C och 26C3 då, som är jättetrevliga. 26-33 är ju jättemysigt stål tycker jag. I alla fall.
Du kör väl mycket honjakis på?
Ja, jag är utslutande på med det nästan. Utslutande på det. Men det är ju bara för att jag har så jäkla mycket. Jag fick ju dondimpen och beställde typ 250 kilo. Så jag har så här klarat mig ett tag. Men, jag tycker det är jättebra. Det funkar bra och det håller faktiskt äggen bra med. Det är många som jämför det lite grann med Chirogami 1 då, alltså vitt pappersstål nummer 1, om man ska prata svenska då. Det funkar bra, men det är just det som sagt var att ju enklare stål desto lättare. Det är ju inte lätt att få det på till exempel då 1-25-19 eller vad det nu månde vara, där du har mycket legeringar och sånt här. Det kan gå, men du ska ha en jävla flyt i så fall. Och rätt.
Och du får ju inte så mycket aktivitet i de här.
Nej, det blir ju det. De är ju så pass djupbärande.
Jag menar typ som 52-100 och 1-24-19 eller 25-19 som ändå är ganska genomhärdande. Jag vet inte hur mycket det lär väl spela roll.
Det är ju en del, absolut, stor del. Ja, men så är det ju. Det är ju ofta så ska de ju vara väldigt...
uthärdande.
Ja, precis.
Så uthärdande
precis.
Som möjligt.
Jajamensan. Så att,
du vill ju ha en extremt snabb släckkurva helst.
Det är ju det
Men har ni märkt något där på gods och lek då? Alltså just hur det korrelerar om det är uthärdande. Att säga har något på 5 mm skott kontra att ni kör något på 2 mm.
Ja, nu 5 mm är svårt att få tag. Alltså, eller så, jag vet inte riktigt vad man kan säga, men jag kan ju säga att jag här i mina hornjåk är ganska tjockt. Jag slipar inte dem jättemycket innan. För att liksom utesluta risken att det spricker. Men å andra sidan då får man jobba fram en metod så att det funkar, så du får din harmon där du vill ha den, för ju tjockare det är desto mer det påverkar ju såklart, det gör det ju absolut va? Så att det kan ju hända att du får harmonen inte där du har leran utan att den hamnar längre ner eller att den i värsta fall då liksom går jättelångt ner då. Och så här va, och det är ju det är lite knepigt att få till, man får ju träna mycket och testa sig fram och så här för att få det där man vill ha det så att säga då. Det är absolut.
Och hur tar ni fram kontrasterna? Jag gör ju inte honjaki eller jag inte pysslar med det någonting. Etsar ni eller kör ni liksom på stenpolera fram det eller bara glanspolera så att det kommer fram en del eller vad?
Ja, det där är ju också en hel vetenskap som är så individuell från varje person. En bra början är ju lätt, eller är ju väldigt utspädd järnklorid.
Ja, precis. Det är ju så. Sen är ju vissa är ju emot att man ska använda någon form av syra för att få fram den. Utan man ska polera den på stenar då. Men ja, det är, jag brukar säga som så att underlätta det, så varför inte? Jag kör ju med i en liten vända och framförallt gör jag det för att se. För att jag upplever att du har lättare att se alltså då fläckar längre ner än om du bara polerar. Om du doppar den i järnklorid så kommer det fram tydligare. Så att du ser liksom då alltså mjukare fläckar som har kommit längre ner då där. Så det behöver ju inte vara att du har liksom harmonfläckar längre ner, men att du har liksom sådana här där det kan teoretiskt sett vara mjukare då. Att du har det längre ner. Jag upplever att det kommer fram lättare med om du doppar det igen järnklorid då eller vad det nu månde vara för att liksom få fram lite mer kontrast.
Ja, du vill inte ha det för mjukt för långt ner på äggen heller?
Nej, det är ju lite så va. Och man får försöka hålla det bit upp. Ja, såklart. Det är ju lite kvalitet med såklart. Kvalitetsgrej då. Så att, sen är det ju alltså, det finns ju olika åsikter och vägar att gå på det där va? Så det finns ju många, man behöver inte nämna några namn, men det finns ju många ute i världen som är jäkligt stora på att köra honjakis eller vad man nu ska säga med harmon och så vidare. Va, där du har liksom kanske bara en centimeter upp från äggen då hela vägen fram till spetsen i stort sett. Va? Och så här var ändå utan bekymmer säljer hur bra som helst. Då, men för mig har det blivit lite så grann så här. Det är ju likadant med stenpolering och detta. Så det blir lite grann en liten prestigegrej nästan. Att man ska försöka få den precis där man vill ha den. Alltså det blir ju lite så. Men det är fan inte lätt. Det ska ju gudarna veta.
Ja, nej. Och när den väl hamnar precis där man vill ha den, då är det något annat som går åt helvete.
Ja, precis. Det är något jävelskap som spricker eller något annat skit. Eller så slipar man sönder jävelskapet.
Som den första jag satte på Janna Gibban som var så här jättefin.
Ja, amen.
Så som jag ville ha den.
Ja.
Och så...
Nej, det är, men det är ju faktiskt rätt så det är rätt intressant med, för att de bästa jag har fått till har jag ju fått till när jag kört i Eschan och inte kört i ugnen. Faktiskt.
Jag tror att det har att göra med att du värmer den ojämnare.
Ja, jag tror det med.
Och det är ju egentligen bara en fördel, för du vill ju inte ha full värme under leran heller.
Nej, fast egentligen. Både ja och nej. För alltså då, de gångerna jag har fått till det liksom helt klockrent efter leran, om man säger så, då har jag nog varit nästan mer utgått och få värmen från ryggen och ut, alltså att du värmer från ryggen och utåt så att säga då tvärtom då. Ja, det är svårt, det är ju alltid så där med att man är svårt att se med när man har liksom täckt med lera och hela tiden, var du är för någonstans då va? Men jag har upplevt att jag har fått det lättare när jag kör från ryggen och uppåt då. Det kommer ett hjärta där jag.
Nu var det. På tal om värme, nu har man mycket, jag har mycket värme från ryggen som strålar neråt.
Nej, så ja.
Ja, mina jävla värme.
Kommer den där bergslagen.
Exakt, det är från strupen, utåt.
Ja. Nej, jag vet inte om vi behöver orda mer om det. Alltså hon och jag, hon och jag är ju som sagt, du har en harmon på den då och ska polera fram den. Den ska vara differentiellt härdad så att säga. Ja. Och sen så ska du ju då, och det lättaste stålen att göra det är ju enkla kolstål där du har så lite legeringar som möjligt. Så att säga.
Jag skulle vilja säga att bra, riktigt bra att starta på, det är ju typ de här C75 till exempel.
Ja, ja, absolut.
Som är bara... Bara kol och bara järn.
Ja, precis.
Mer eller mindre.
Ja, det är det absolut. Lätt, hyfsat lätt tillgängligt.
Ja, det faktiskt. Någonting där, kanske 1050, C60, C75, precis. C100. Absolut. Men ju mer kol, desto känsligare är ju härdningen.
Ja, det är det ju. Så är det ju. Då blir det ju...
Man får ju tänka på det också. Jag tror att C75 är ett riktigt, är nog ett ganska bra medium att börja på om man vill börja mixtra med sånt här.
Sen vet jag, om man ska prata om amerikanska stålen, så är väl typ 1084. Det är väl lite grann mer svårare, för där har du mer mangan och så vidare. Det, men det är man. 1080 då kanske kan vara... Jag har inte riktigt koll på dem om jag ska vara helt ärlig. Men...
Nej, och vissa 1080 också. Och vissa 1070 är bra och vissa inte. Ja, och vissa 1075 är bra och vissa inte. Och...
Nej, så kan det vara. Mm.
Jag skulle säga ta nagellack och så elektrolyt etsar in.
Jajamän. Då slipper du allt jävla krångel.
Ja. Jajamän. Och så säger du bara, ja, hon jakar. Ja.
Och sen är det någon som ska dra tillbaka det någon gång och polera lite grann så att det svinner alltihop.
Du gör det riktigt som, jävla djup bara.
En kompis till mig hade köpt Damaskus knivar på Wish.
Ja.
Och så bad han med slipa dem och så sa han att han hade liksom, han började tappa kontrasten. Det var ju ett satt. Alltså med elektrolytet, det var, kunde ju gnugga bort Damaskusen på dem.
Ja, det är katastrof att de får sälja det här taget. Men visst, de betalar ju ingenting för det heller, så att det kostar ju för fan ingenting som kniv.
Nej, köper man en Damaskus kniv för 40 kronor så...
men lite så, då vet man vad man har att vänta liksom. Förhoppningsvis.
Ska vi köra nästa då?
Yep.
Ska jag ta den? Då är det Sebastian Happala som frågar. Hur skulle ni fixa till en kniv som blir repig så den blir blank och fin? Vilka slippapper och så vidare? Då skulle jag säga att för mig så tycker jag det är lättare att börja med egentligen finare kornstorlek då, för att säga så. Och sen arbeta sig neråt beroende på hur, alltså allt är beroende på vad det är för reper, på vilken grovlek på reperna. Så det man kan göra, om du har lite repigt, till exempel på en högblank polerad kniv eller vad som helst, är att börja med autosol och typ på en trissa för att försöka få bort det. Skulle inte det funka så får du arbeta ner på grövre. Mm. Och det är såklart, mycket funkar ju också. Du kan ju få bort det med 3000 korn sandpapper om du har all tid i världen. Men det är väldigt lätt och liksom, det är ungefär som att slipa lyktorna på bilen. Det är, man börjar på finare och är det för kämpigt får man börja neråt då. Ta grövre korn.
Mm.
Och sen skulle jag rekommendera, om det finns det jag tycker det är svårt personligen, speciellt om du ska ha en vågrät struktur på klippningen, att ha skaftet kvar. Om du till exempel sandpapper, och det är väldigt lätt att få, beroende på vad det är för kniv, att få de här J-hooks när du kommer in mot skaftet och dra tillbaka. Men man får testa sig, allt beror på. Nu slipar inte väl jag, eller polerar inte så många knivar längre. Fixa till förutom mina egna, och där kör jag ju liksom, jag vet ju hur jag slipar mina egna knivar, och då är det väldigt lätt att polera upp dem.
Mm.
Men jag skulle tipsa på det liksom. Börja kanske med autosol, och sen så funkar inte det så kanske med 2000 korns sandpapper eller 1200, eller beroende på vad du vill ha för någon finish på det då.
Mm.
Mm.
Vad säger ni?
Nej, jag har väl inte mycket att tillägga där egentligen. Jag tycker det låter väl rätt så vettigt faktiskt.
Det beror ju på hur du gillar det här, som sagt.
Ja.
Och vad man vill uppnå. Jag menar, vill man ha en perfekt spegel, då får man ju inse att du har lite jobb framför dig.
Jo, så är det. Det kommer man inte undan. Men det är ungefär som, men det vet ju alla bitar, alltså när man ska till exempel vässa en kniv på, jag börjar ju ofta på Chapton 1000 när jag lägger på en ägg.
Mm.
Skulle man då råka stöta till slipfasen så att det blir reper, så räcker det ju oftast att jag tar den bara över. Jag brukar ju avsluta på korkbälte med polerpasta.
Mm.
För mig då räcker det att jag går över till korkbälte med polerpasta igen. så får jag bort det där. Mm. Ja. Ja, men däremot skulle jag råka av någon anledning sätta dit 60 kornchampapper på livpåsen när den är klar. Så kanske inte lika lätt att få ut den med polerpasta på polerhjul.
Nej, då lär du ju ner på 120 i alla fall. I regel.
Så det är bara man får testa sig. Men det är alltid bättre att börja från liksom, för skulle man då liksom, ja, du plockar ner det på 120 eller 240 grit, ja, då ska du gå igenom alla steg. Och då kommer du börja ändra profilen på en kniv. Kan du göra om det liksom ett mindre ägg så. Börja alltid högt. No. Och vilket sandpapper rekommenderar ni då?
har vi någon spons? Kan vi lyfta den?
Nej, det är dags.
Någon som är dags. Någon som vill sponsra jägaren. Men jag vet inte om det är några som finns här som har det. Ja, det är väl...
ja, Tony kanske lyssnar på oss. Ja, kan jag vet. Eller någon bilackeringsfirma.
ja, precis. Nej, men Rhino 1 är väl rätt så trevligt. Det är väl det de flesta kör med som har... Det är ju tyvärr lite halvkrångligt att få tag i här.
GFS har väl det, va?
Fridala. Ja, det har de ju. Ja. Undrar om inte Brisa hade tagit in det med. Eller det var någon till som jag såg som hade tagit in det här i krokarna. Men jag kommer inte ihåg vem.
Mm. Det finns ju billackeringsfirmer som säljer Rhino Wet. Fast då har ju de en svart.
Ja, de har ju den svarta, ja, precis.
Linje. Amen. Och jag tycker den faktiskt funkar väldigt bra också. För den jag också har köpt. Mm. Ja, men jag tycker absolut en skillnad mellan den röda, den har jag ju själv också. Ja.
Det är det ju.
Ja, det är en hel vetenskap det där med.
Ja, det är det ju.
Med sandpapper.
Visst är det så. Mm. Du har ju, Mirka är ju lite lättare att få tag i här och det funkar faktiskt hyfsat bra också. Det är inte i samma, det är inte i samma klass som Rhino Wet, men det är ändå helt okej liksom.
Och vad heter det som Tony säljer? Har ni köpt det på vårt klipp?
Nej, jag har inte testat papper faktiskt. Kanske skulle göra det.
Oh, vad heter den? För det funkar också bra. Det är inte heller samma klass, men sen, det är ju lättillgängligt. Och sen så tror jag prismässigt så är det ju billigare också. Mm. Ja. Så det funkar också väldigt bra.
Mm. Det finns ju ett till som Kyle Royer testade som jag fortfarande inte kommer ihåg namnet på. Som jag ska tydligen vara inne.
Ja, vi pratar ju om det.
Jag gjorde det, va? Ja. Kommer fram till vad det hette. Nej. Ja, skitsamma. Det går inte för tag i här i alla fall. Jag forskar lite i det.
Det går att köpa dem i singelpack på eBay. Det blir jättedyrt.
Ja, det gör det. Men det är ju precis. Det är ju det som är.
Ja. Sen tycker jag annat, alltså upp till 400 korn så köpte jag från Karls.nu, alltså en slipgrossist i Danmark. Deras märgelduk, för den är typ om den är 35 eller 40 millimeter bred. Ja. Och så har de upp till 400 eller 600. Och den funkar faktiskt jävligt bra på de grisen. Och så är den svinbillig.
Ja, den är rätt styv, men jag har en färma i ryggen. Alltså.
Ja, den är styv. Och sen är det ju bara, det är praktiskt. Det är så lätt att riva av. Och så passar den ju ofta det man vill använda liksom, och slipa blad.
På tal om sånt, det funkar för Sandflex eller Sandoflex eller vad det heter. Mm. Det är också ett märke som bygghandlarna har. Mm. Större bygghandlar. Det den smärgelduken funkar faktiskt också väldigt bra. Den har också väldigt bra bindemedel. Har jag märkt, de håller väldigt länge. Men de, jag tror de finns på både, är den 30 och 50 kanske i bredd.
Ja, just det.
Ja,
det stämmer nu.
Ja, jag gillar när det är styvrygg på den. För ofta där med, även på Rhino Wet, men speciellt på andra båtslip, ark som jag har, när det blir finare så blir, alltså, de river av sig själv. Och kanske framförallt om du använder någon vätska då, typ fönsterputs eller olja eller vatten eller vad du använder.
Blod.
När du... blod.
Alltid blod. Det blir blod.
Blod och spott. Mm. Och snus.
Ja.
Baksnus, det tar fram hormonen skitbra, som ni vet.
Ja,
så kan man färga masurbjörken med baksnus också?
Ja, det kan man göra.
Ja, klart. När man sitter och dreglar över hur fint det blivit.
Ja, det tycker jag är hantverk, ja. När man spottar baksnus på kniven.
Ja, men så är det.
Ja, men det är någon som vill tillägga något mer eller?
Nej. Inte så. Nej.
Nej.
Nej, men det är ju det är svårt. Det beror ju på vad man vill ha för resultat, såklart. Men ska du få, eller rättare sagt, vad du ska tillbaka för till resultat.
Ja.
Alltså så är det ju. Hur det var från början. oftast är ju inte...
Jag hatar generellt sådana här jobb. Speciellt på typ jaktknivar och... Alltså där du kanske har... Du har närmare övergång från skaftet till, till bladen. Mm. För många kockknivar så kan du i alla fall ha 2,5-3-4 centimeter. Ja. Där du får en liksom lättare övergång. Men jag polerar bra där jag har suttit och skriker med förbannad. Liksom. Mm. Så, ja...
Nej, men det är ju det oftast. Det är det ju bara, alltså, även om du får en repa i en handjagad finish eller vad man nu ska säga, så är det ju egentligen bara att du ska få tillbaka repan på andra hållet, så döljer du den ganska mycket. Du behöver inte, ofta så behövs det inte så jättemycket jobb. Nej. För att få tillbaka den till ursprungsläget. Och sen är det klart att det är den spegelblank, ja. Men det är ju inte så jäkla många som är helt spegelblanka egentligen.
Nej, kanske. Men de är inte gjorda för att användas.
Nej, det är väl lite så kanske. Nej, men det är ju, nej, men oftast är det ju bara det att man, för man ändrar ju egentligen, anledningen till att det syns in i helsike, det är ju för att du ändrar ju riktningen på, alltså på det, så därav syns det. Kan du då liksom bara göra kanske några fordrag med någonting lite grövre, höll jag på att säga, men så att du får liksom tillbaka det i samma riktning som de andra går, så oftast så får man ju bort det ganska så väl. Kan det vara bort det.
Ja. De här EDM-stenarna verkar ju vara ganska bra till sånt.
Ja, ja, de ska ju
vara... Jag är lite sugen på att testa faktiskt.
Jag tror
att... Det är de här mindre alltså.
Ja, som du håller som typ en liten penna att hugga med.
Jag tror Tony har dem, om jag inte har helt fel.
Det har han. Ja. De flesta har också. Och du kan även beställa direkt från Geschwein och såna här, tror jag.
Ja, just det. Geschwein, ja.
Sponsra oss! Geschwein! Ja. Hur fan, vi hade 40 lyssningar på förra avsnittet nu. Sponsra oss.
Ja, kom igen nu. Ja, nej, men ska vi köra vidare då?
Ja.
Vill Patrik ta nästa kanske?
Det kan jag göra. Horse Pig Cow Kitchen Knives frågar: hög hårdhet på stål, en trevlig egenskap. Det är ganska många knivmakare som gör knivar med stål någonstans mellan 61 och 65 HRC. Finns det någon fördel, förhoppning, att ta stål ännu hårdare? Vilka typer av stål det kan vara sig, låter vi vara osagt. Mm. Och vad skulle man vinna på att maxa hårdhet? Vad förlorar man?
Vet ni vad jag kom på?
Nej. Nej.
Hade inte vi två frågor från han förra avsnittet som vi inte tog?
Jo, det här är en av dem.
Det är en av dem, okej. Okay. Ja, men då sparar vi en till nästa gång med dem helt enkelt.
Ja, precis.
Delar upp dem lite.
Ja, men precis.
Vill du köra, Patrik?
Jag har svar på frågan.
Ja, precis. Ja.
Jag bara, fan, blir du inte med liksom?
Nej, jag kör nästa fråga. Jag har så många
av vannet, så det är liksom det. Jag frågar så jävla mycket igen. Så. Ja. Fan, googla.
Googla, för fan! Lyssna inte på oss. Vi vet väl inte.
Nej, vi vet för fan ingenting.
Min ugn går bara till 150, så jag får bara de här värdena.
Jajamän.
Ja,
ja, nej, alltså... Hög hårdhet översätter du direkt till ägghållning. Mm. Egentligen. Så länge du inte har gjort någonting fel i din härdning så att du får ett sprött stål. För att då blir det ju väldigt skört då, men i regel så är ju... För ägghållning är ju hårdare bättre.
Mm. Så är det ju.
Och då är speciellt i köksknivar som inte utsätts för något direkt fysiskt våld, så är ju hårt bra, skulle jag säga.
Ja, det är det ju. Sen är det ju precis, man ska ju hitta en balans.
Ja. Ja, alla stål har ju, du behöver ju inte gå absolut max heller, för många stål har ju, du märker ju en stor skillnad i, ja, hur det funkar, om du går på absolut max eller om du kanske bara backar en HRC, så får du en helt annan flexibilitet i äggen då.
Mm.
Så det där är ju också en mycket prov och balans framförallt.
Ja, alltså lite så är det ju. Det är ju, man vinner ju som du säger, alltså du vinner ju alltså ägghållning som du säger på. Fan, jag pratar bara engelska hela tiden. Jag hoppas att man kommer ihåg svenska ord.
Jag är likadan.
Ja. Nej, men man vinner ju det såklart. Va? Sen är det ju... Det ska ju... funka i andra änden också. Det ska ju liksom vara något så nära stabilt med. Men det är ju som du säger, har man fått det rätt så att du inte får det sprött, så ska det ju oftast vara rätt okej då.
Så länge du inte har kokat sönder stålet så att du har en jäkla grov konstruktur liksom, så då har du ju i regel
själva... Som man frågar där, alltså många stålar vi använder, alltså kan man ju säga att vi maxar ut hårdhetsmässigt vad som finns. Alltså det är ju såklart, du hade nog kunnat hoppa upp en eller kanske två rock väl till, i alla fall på det jag gör, i alla fall en. Ja, men istället då där du kompromissat att det blir ju så pass sprött så då kan du ju flisa ur äggen nästan. Ja.
Sen är det ju med liksom men, lite det man har fått till sig, eller frågor kan inte få till sig så, men det är ju liksom, ja, hur är det att vässa det om det är så jättehårt? Mm. Och nu är det ju oftast så är ju en kökskniv så pass tunn så att du märker inte någon jätteskillnad ändå. Nej. Eftersom du som regel bara kanske lägger en mikroägg på den då.
Ja. Och jag menar visst, det kanske är en skillnad att vässa den, men om det tar dig 15 minuter istället för 10 minuter att skärpa om din kniv mot det man vinner, att den kanske håller äggen dubbelt så länge då, eller tre gånger så lång tid.
Mm.
Mm. Det tycker jag kan vara ganska vinnande.
Absolut, absolut.
Men sen kan man ju se på det andra stället också. Jag tror ju generellt att folk skulle ha svårare att vässa till så att man känner sig nöjd med en kniv på 56 år än en på 65 år.
Ja, det går ju inte.
Av andra håll.
Framförallt om du har känt på en på 65 år och du ska gå ner och vässa på en på 56, då undrar du vad fan är det frågan om liksom.
Mm. Ja, det går ju inte. Det viker sig bara fram och tillbaka som gummiband liksom.
Ja.
Det är ju väldigt tacksamt när det är så, för det är ju liksom när det avgradar det, alltså det blir så sprött på fogen så att det är liksom, det släpper ju direkt och du känner att oj vad vass det blir. Mm. Kontra att så här, stå och slipa någon industrikniv som ni säger, det är liksom, vad fan, det händer ingenting. Mm. Det är ju snarare att känslan är att, ja men nu har vi vinklat upp roäggen så den står rak i alla fall. Så den känns vass.
Mm. Ja men precis.
Nej men det man vinner, det är ju äggstyrka liksom. Mm. Du får ju en stabilare apex ju hårdare det är. Men du tappar ju seghet.
Mm. Ja, men det är ju också liksom, allt är ju en kompromiss och ifs and buts. Jag menar, det du får ut på och härda högt, det är ju också hur tunn ägg du kan ta. Har du en lägre härdad kniv och liksom slipar då ner till, jag menar, säg 0,1 eller 0,05 innan man lägger på en ägg. Liksom, det funkar inte. Min erfarenhet på mjukare knivar, så som det gör på typ de står jag håller på med.
Nej, det blir ju för mjukt. Alltså du böjer ju över den här tunna äggen.
Ja. Jo, precis.
Så är det ju. Det blir en annan känsla i det.
Ja, helt klart.
Nej, det är hårt.
Ja, det ska vara hårt och sprött istället för slakt och plastiskt.
Ja.
Det är så gammalt.
Så är det väl.
Ja, nej men... ja, det var väl det.
Ja, ja, jag vet inte.
Det finns inget att förlora. Nej, alltså, köket finns inget att förlora.
Så är det. Jag tycker vi har inte svarat rakt på någon fråga. Jo, det har vi. Vilket slipapper ska man använda? Ja. Nej då, nej men så är det. Nej, men det är ju väldigt objektivt.
Luddiga frågor får luddiga svar.
Ja. Ja.
Är det väl lite objektivt? Ja, men då är det bra.
Ja. Ja, men det är ju alltså många, väldigt mycket är ju väldigt personliga processer.
Ja, det är lite det jag menar, precis.
Man, det finns ju inget universalsvar på grejer.
Nej.
Det är ju som det här, sitter man och tittar på de amerikanska forumen och så försöker man göra något som de håller på med själv, då undrar man vad fan man håller på med.
Mm.
Till exempel. Ja. Det ska krånglas till så in i helsike och du ska göra 500 000 steg för att få samma resultat som du får av två steg.
Ja.
Sen säger ju inte alltså HRC allting heller.
Nej.
Om ägghållning.
Geometri.
Så det är ju, va?
Geometri.
Ja, geometri är ju A-ord. Ja. Alltså det går inte att komma undan. Det är det absolut viktigaste för att ska skära bra. Mm. Och sen får man ju liksom ha bra stål och bra härning som stödjer upp
också.
Det.
Ja. Alltså geometrin också, så är det ju. Det är ju många frågar ju liksom, men tar du det så tunt, håller det verkligen då? Mm. Ja, det håller ju nästan bättre skulle jag vilja säga. Du visst, alltså är det så att du har fått fel någonstans så kanske det kan chippa ur då. Va? Men alltså, den, ju tunnare den är desto längre håller den ju. Mm. För att den håller ju sig, det säger ju lite emot sig självt, men det blir ju lite grann så för att du har ju den tunnare bakom äggen, vilket gör att den håller ju sig vassare längre även om den blir slur just på äggen.
Jo.
Så är det ju, så det är mycket geometri precis. Också.
Har du en kniv som är 0-1 bakom äggen, så även om du sliter bort hela äggen och den bara är 0-1, så kommer den fortfarande att skära bättre.
Precis.
Jo, exakt. Många billiga knivar.
Oh ja, just det, så ju.
Precis, och det tycker jag som jag sa. Och så även, det blir också en ytterligare grej man säljer till kunderna. Det är ju alltså just som du säger, att innan man har lagt på en ägg då. Mm. Om du nästan kan reflektera att du vet alltså, att det är ingen ägg, det är liksom en platt. Det är platt där det reflekteras. Mm. Mm. Så skär den bättre med många industriella knivar på grund av geometri. Ja. Mm. Och den blir också mer långlivad, för du har ju mycket många slipningar framför dig innan du börjar chocka upp den så mycket så att liksom du börjar skära liksom jävligt yxigt.
Ja. Mm. Ja, visst är det så. Visst är det så. Så det är.
Ja. Go hard or go home.
Yep. Mm.
Eller någonting.
Så är det.
Mm. Så är det. Ja, ska vi gå vidare?
Ska vi köra veckans pryl? Ja. Det var ju ett tag sedan.
Det får vi göra.
Där vi lyfter upp. Det behöver inte vara i veckan. Det kan vara vilken jävla pryl som helst. Men nu lyfter vi upp vår pryl för den här veckan. Som vi tycker underlättar vår vardag som knivmakare. Ja. Och bara för att inte jag har valt någon så kollar jag över den till Patrik. Nämn en pryl.
Ja. Jo. Ett sånt höjdställbart... stativ framför ässjan är ovärderligt när man smider mycket.
Ja, det är nog inte helt fel. Det är någonting man skulle... Det kan jag ju säga att det är någonting jag skulle ta tag i faktiskt.
Speciellt som nu när man smider ut, om man får längre paket och man ska jobba dem i sektioner så det är helt ovärderligt att kunna ha slippa stå och balansera grejer utanför ässjan, utan man har så man ställer in höjden perfekt och så lägger man in och så när det är klart.
Mm. Jag byggde ju till det nu på mitt bord.
Ja, det såg jag. Det var väldigt fint svetsat också.
Det är ju bara jag som ska kolla på det. Jag tänkte jag kan lacka det och slipa ner fogarna.
Du öppnade för det.
Ja, det var ju snällt. Det är roligt.
Varsågod.
Fick man en känga.
Men har du ditt så det sitter fast i ässjan, eller du har ett löst, Patrik?
Jag har ett löst stående på en trefot.
Fan, en rullbock borde man ju kunna ha.
Jag tänkte precis säga det har jag. Det funkar ju faktiskt på samma sätt. Jag fick för mig att du hade något som satt fast i så att du kunde liksom skjuta det in och ut med, Patrik. Men det har
jag har påsvetsade lite un runt om som jag kan hänga lite tänger på provisoriskt och sånt där också.
Just det.
Så jag har tängerna i närheten.
Varma och sköna.
Jajamän. Ja, men på sidorna blir det inte så varmt.
Nej,
min ässja släpper ingen värme på sidorna nästan.
Nej, det är ju så. Så är det ju.
Lägger man dem framför öppningen får man skylla sig själv.
Ja, så kan det ju vara. Så kan det vara. Man behöver inte ta i stålet med händerna.
Dagens tips är också att när du har använt en kulhammare för att ändra struktur i ditt smide, så ska du inte testa om den är varm genom att lägga den på underarmen.
Nej. Så här också.
Det blev bara av en slump. Men jag har en fin helt sveriskt brännmärke på armen. Det är så perfekt cirkel.
Ja, coolt. Krigsskador, det ska man ha.
Jajamän.
Jaha, ska jag köra min lilla. Jag hade faktiskt en annan, men sen kom jag på en grej som jag nu när jag satt och tänkte här. Och det är ju, alltså, om du ska hålla på och ta lite bilder och filmer och så vidare och sånt i en verkstad eller smedja eller vad du nu har, va, så är ju ett sånt här vanligt enkelt billigt tripodställ till telefonen är ju så jävla ovärderligt, alltså. Jag märkte det här för någon vecka sedan när jag höll på, när jag hade tagit hem det och sen så hade jag bara telefonen, skulle jag försöka filma och ta foton och så här, det blev bara skit av alltihopa. Så att, ja, men det underlättar jävligt mycket, och de kostar inte många kronor heller, så att det är en väl värd investering om man ska försöka dokumentera lite vad man håller på med.
Så jag ska övergå och klämma upp telefon mellan 245 regler och tejpa.
Ja, kanske läge, jag vet inte.
Ja.
Nej, men det, jag tycker det, var, det funkar jävligt bra. Det är lätt att justera och hit och dit och mm. vad man nu vill göra. Och lätt att flytta mm. på, om man vill det. Ja, har du tänkt nu, Axel? Du ser väldigt fundersam.
Ja, jag har ju lite banala grejer, men de banala grejerna kan väl vara bra. Men det är kanske många som redan använder det, men det får väl vara så då. Mm. Ja. Men en svetsmagnet ska jag säga, eller vilken magnet som helst som går att hålla i. Mm. Men just för, alltså för om man har en bandslip och till exempel om du vill plana ut, även om det inte blir perfekt plan på en bandslip, så är det väldigt tacksamt att kunna ha en starkare magnet mm. och sätta profilen på bladen mot och hålla flera ansats mot. Men det kommer även i många andra sammanhang man kan använda det, om du ska slipa någon liten bolster eller vad fan som helst, istället för att stå med fingertopparna och slita sönder dem. Ja, så är det. Det är en sån här grej som man kanske inte alltid tänker på att det vore bra, men har man väl något så, så kommer man använda det. Jag använder det väldigt mycket mm. även fortsatt idag, även fast inte jag gör så mycket fulltånger längre.
Mm. Nej, de är bra, absolut.
Mm. Så mm. är det väl med det?
Ja.
Ja, vad händer till veckan då?
Ja, vad händer? Jag ska... Ja, det vill bara fortsätta. Gasa på, smida, utan helsike. Och försöka mm. få någonting färdigt. Men nej, jag ska smida lite grann ändå. Med, jag har lovat med min hyresvärd nere i smedjan där också. Vi ska smida lite grann ändå. Jag ska få testa på det lite och mm. känna på och smida lite egna knivar och sånt här faktiskt. Mm. Så att, det ska bli kul faktiskt.
Mm. Då kommer timtaxan in.
Ja, precis. Nej, det vet fan. Jag betalar ju ingen hyra, så att någonting får han ju ha för att... Mm. Nej, men sen har jag ju, fick jag ett infall idag med och köpte mig en TIG med, så den ska jag köra och hämta i morgonbitti, så jag får väl se lite grann om jag ska hålla på och sprätta lite med den, tänkte jag. Mm. Se vad man hittar på för någonting. Jag har lite hemligstämplade projekt än så länge som jag inte... Mm. Som jag tänkte jag kunde ha nytta till med en sån rackare, så att...
Det finns väldigt mycket nytta. Det
finns mycket användningsområde, oja. Jag
har varit på jakt länge själv.
Ja, ja, nej,
jag vill ju hitta en... En
ja,
bättre köpt... begagnad som inte kostar 40 000.
Ja, jag köpte ju... jag köpte en ny, ja. Mm.
Det kan men, man också göra.
Ja, fast jag köpte inte bästa, bästa. Det är bra grejer, nej. Alltså så, va? Men jag köpte inte de största. Jag köpte, jag ska inte svetsa aluminium, va? Så jag köpte ju ingen AC, utan det är bara DC, DC-svets då. Mm. Och så, här. Så att jag har svetsat mycket TIG och så innan, så jag har rätt bra koll på det så, men jag har liksom inte haft någon själv. Men nu var det dags. Så att... Mm. Det ska jag väl pilla mig lite med, hade jag tänkt. Mm, men, cool. Nej, men det är bara till att jobba på som vanligt och försöka färda upp saker och ting.
Mm. Mm.
Så är det. Axel då?
Ja, jag ska börja på ny batch med knivar. Det blir ju beta av customs nu. Alltså beställda då. Sen måste jag ta och handla. Jag har för fan nästan inget skaftmaterial kvar hemma.
Den är jobbig.
Ja, liksom. Ja. Jag har lite bråska på viss material. Men jag har sett att det finns hemma i lager hos de svenska återförsäljarna. Mm. Som tur är. Nej, alltså det kommer väl bli, jag ska profilera imorgon och sen så kommer jag väl ta härda de där. Och sen så har jag några som jag bör bli slipa klar den här veckan. Så ska jag försöka beta av det. Sen så skulle det bli 31 grader varmt här nu i veckan, så ska vi försöka överleva också. Mm. nej, och sen veckan efter det, i början på den veckan, så är det ju flytt till verkstaden, så jag kommer nog börja
packa. Ja, just det, det är dags nu. Ja. Mm.
Ja, så jag kommer nog börja städa ur lite och packa sig till, förbereda, så att jag vill kunna flytta upp allt så fort som möjligt där borta. Mm.
Spännande.
Så jag har fått lite hjälp. Ja, det blir riktigt jävla roligt. Så jag har fått lite kraftgubbar som ska hjälpa mig. Det blir mycket bygga bord. Mm. Jag tänkte försöka bygga allting i stationer mm. där borta. Jag har sagt det, att nu jävlar ska jag liksom kunna jobba effektivt. Och inte bli så att man... Nu ska jag packa, så då måste jag ta fram min packlåda och sprida ut det på någon jävla bord. Och så finns det ingen yta. Alltså nej. Det är ju bara...
Packa gör man på sin plats bara.
Ja, mm. precis. Nej, men det är, även om det handlar om liksom bara några minuter och städa undan och plocka fram för någonting som du ska sen plocka ner, så är det bara det här i huvudet att du ska göra det. Bara för att plocka bort den delen skulle göra mycket. Och nu har jag ju möjlighet att kunna dela upp det så arbetsstationsmässigt liksom. Mm. Så det börjar närma sig nu. Det ska bli jävligt skönt och flytta in i någon vettig lokal. Du då, Patrik?
Ja, på tal om att överleva. Vi har ju rivning i veckan.
Åh, oh, fy fan.
Hyreshus. Så det blir spännande. Jajamän. Men knivrelaterat så ska jag väl slipa klart. Jag har ju smidde ju den här beställda ganska nära form nu ändå.
Jag såg det.
Så att
det gäller att ha lite guts.
Jajamän, ingen minns en fegis. Men det tog ju dubbelt så lång tid också, så att jag ångrar det lite efterhand. Ja. Nej, men jag behövde, men jag behövde det för att dra ut. Jag hade lite mindre material än vad jag trodde.
Ja, jag tänkte faktiskt på det sen att det var kanske lite väl.
Så. Men jag fick ut 210 i alla fall, så det är inom måtten jag ville ha.
Jajamän, jajamän.
Men ja, så det ska jag väl göra. Och får jag till att slipa rent sådär, så blir det väl att härda och försöka färdigställa det bladet i veckan också. Plus de här... försöka få klart ett träningblad i alla fall, för det är ju en kille som har beställt som väntar på.
Skålslipar dem, eller?
Ja. Skålslipar och sen planslipar från skuldran till ägg då.
Ja, just det.
Blir ju väldigt trevligt. Och sen får jag tid, så ska jag göra nästa prov på rakkniv klart också.
Ja, just det.
Eller i alla fall till innan härd, så jag kan härda det ihop med det andra. Är väl planen. Får se vad man får igenom.
Det är väl därför vi har, vad har ni gjort och vad ska ni göra? Ja, för vad man säger, vad man ska göra, det blir aldrig liksom. Utfallet blir aldrig det. Förutom Patrik, för du känns som att du jobbar 5 gånger som är effektivt för mig, och jag gör det här på heltid.
Men sen är det ju det med, alltså, fan en annan, det är ju, jag sitter ju bara, alltså, rätt vad det är så, ja, då ska man göra någonting till Instagram, och så sitter man med det typ en 20 minuter, en halvtimme, och ska hålla på och pilla med det skiten, och sen så blir det ju det att man sitter och kollar det halva jävla dagen sen. Så att det blir ju liksom svårt
för. Ja, för mig är alltså bokföring, hemsida, allt tekniskt jävla skitstrul har ju tagit för allt för mycket tid. För mig
Big Cartel.
Men jag vill inte heta Alfredsson Nike. Det skulle liksom... Någon har köpt annonser i mitt namn på Google.
Okej.
Okay. Nice.
Någon jävla tattarföretag. Eller så får man ta det som en komplimang.
Ja, man, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det.
Nej, inte jag heller. Jag såg det idag när jag sökte på mig själv, så kom inte jag upp.
Nej, fan vad kul.
Då kom någon, vet ni Florentine Kitchen?
Jajamensan.
Det är någon som har kopierat deras design rakt av.
Ja, det finns i ditt namn. Många sådana som helst.
Ja, exakt. I mitt namn.
Du kommer få massa.
Ja, de fick inloggningen till min Big Cartel, så nu har de öppnat.
Ja, precis. Ja, men fan, det har ju, alltså, det är någonting som kan reta ihjäl en, alltså sånt. Det är ju, det har ju varit hur mycket som helst på sistone. Många som har fått liksom kopierade grejer liksom, bara rätt upp och ner.
Ja. Det är det som är så bra med att du kör Kasumi finish på mycket nu, Jonas, för det kan de inte kopiera bara så där.
Nej, det är ju faktiskt sant. Det är ju någon grej som de inte står och ställer sig och gör liksom.
Att det finns så många som jobbar aktivt med det. Alltså dels av de som skämmer och lägger upp andras alster, men sen finns det de som sitter och sonderar vilka som är inne och kommenterar liksom, och som missar och hörs av att jag kan göra en likadan kring till dig.
Ja, precis.
Det tycker jag är fult som fan.
Det är riktigt jävla uselt. Ja, det är så lågt. Ja. Som nej. Stryk ska de ha.
Alldeles för lite stryk nu för tiden.
Ja, men jag tror det. Jag tycker det.
Ja. Så är det. Så är det. Ja. Vad är det?
Har vi gått? Vi har gått alla runt, va?
Ja, jag tror det. Runt. Dagens aktiviteter är till ända.
Ja.
Så att vi säger väl att vi syns nästa vecka igen, va?
Ja.
Hoppningsvis, om inget allvarligt händer. Men
nej, det är mycket skador.
Ja, det är, jag kände det med. Jag tänkte jag vågar inte säga för mycket. Nej, nej, nu ska vi inte tänka så. Det ska gå bra. Allting ska gå bra. Knäna, det kommer bli så här mirakulöst bra till imorgon. Så att jag, det är min plan i alla fall.
Ja, nej, men vi säger så. Och skicka in, lyssna frågor och tips.
Och glöm inte Patreon. In och sponsra oss.
Nej, glöm inte bara Patreon. Och vi har fått en ny Patreon. Sen förra avsnittet.
Ja,
så det tackar vi givmildast för. Nu har vi snart en öl var per månad.
Det är helt otroligt. Är det?
Och jag kan snart börja sluta köpa dyr svensk whisky på kredit. Ja,
jag tar det på firman bara, det är lugnt.
Ja, det.
Ja, men det kanske. Ja, vad fan. Jag ska prata med grisen. Det måste ju vara avdragsgillt för jägaren.
Ja, men det är ju för att få
reklam,
fram...
Liksom. Ja, men.
Differentialhärdningen i homiaki så kommer och får man ju bara visa den. Och så spär man på whisky och så spottar man ut bak snusen på bladet.
Ja,
ser du här? Ser du hur det bruna nu? Och det är bara på kärrelagad whisky för 700 kronor liter.
Det går inte med något. Så är det.
Ja, vi säger så. Ja,
tack för idag. Ha det gött.
Hej. Knivpodden!